Varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans smorde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Han som tronar i himlen ler. Herren gör narr av dem. Så talar han till dem i sin vrede, slår dem med skräck i sin glödande harm. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa det till mig. Du är min son. Jag har fött dig idag. Be mig så ger jag dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkärl. Var nu kloka, ni kungar. Ta varning, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han inte vredgas och ni går under på er väg. För hans vrede kan snabbt blossa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Amen. Får vi be för dig, Jakob? Jesus, vi ber att du leder Jakob genom det han får tala nu. Och vi ber att du förbereder våra hjärtan. Att du låter oss landa och få ta till oss det som är från dig, Herre. Och låt det som inte är från dig få rinna av. I Jesu namn. Amen.
Nu har vi bett en psaltarpsalm, psalm 24, och så har vi hört psalm 2 läsas. Och faktum är att de rimmar ganska mycket ihop. Och vi är ju som sagt i en tid av saltaren, och vi har ju tänkt att hela sommaren ska få vara en tid att vandra med saltaren. Så vi har gjort i ordning en bibelläsningsplan som sträcker sig från midsommar och fram till mitten av augusti. Där vi erbjuder möjligheten att läsa tillsammans som kyrka, fast på eget håll då, om inte man samlas och läser ihop, det kan man göra. Men att läsa genom saltaren med en förslag på att läsa dag för dag under sommaren. Så det kommer ligga där nere under fikat i tryckt form. Den kommer också skickas ut digitalt. Haka gärna på, jag skulle säga att det är ett enkelt sätt att faktiskt slå två flugor i en smäll. Därför att saltaren är ju Bibelns bönebok, vilket innebär att när du läser saltaren så ber du också. Så det blir liksom möjlighet till en miniandakt varje dag att läsa saltaren och att be, liksom få en stund av bön och bibelläsning. Så det tror jag blir fantastiskt. Saltaren är ju liksom en visdomsbok, en bönebok och en lovsångsbok. Så det kommer också fyllas med visdom samtidigt också. Och den uttrycker massor känslor där vi kan känna igen oss. Den uttrycker längtan och den uttrycker frustration. Men också förundran över Guds storhet och Guds makt. Saltaren liksom rymmer hela spektrat. Jag vet inte om du liksom hann analysera vad är det för typ av psalm som vi läste idag, psalm nummer 2. Men jag skulle vilja på något sätt tänka att psalm 2 som vi läste är liksom en kombination av frustration och förundran. David, han är liksom, texten avslöjar ju inte att det är David som har skrivit, men den här liksom psalmen citeras kanske mer än någon annan psalm i Nya Testamentet. Och i Apostlagärningarna 4 till exempel så står det att det är David som har skrivit den här texten. Så David i den här psalmen, han liksom är både frustrerad men också förundrad över hur stor Gud är. Men den börjar liksom i frustration. En frustration över varför är världen som den är. Och han liksom är drabbad av djupare frågor. Jag tror att den typen av frågor som vi också grubblar över ibland. Varför är det som det är? Varför tar ledare så märkliga beslut? Varför driver politiker frågor och liksom drev, så man bara undrar, vem står bakom de här tankarna? Ja, men det där är ju helt motsägelsefullt. Nyss var det ju så här och nu är det så här. Har ni känt så någon gång? Eller är det bara jag som har tänkt så? Jag tror David ställer sig den här typen av frågor hela samman börjar. Varför? Varför är det så här? Vad är det som driver? Det var inte så mycket media på den tiden, men in i vår tid. Vad är det som driver alla budskap i media? Människor börjar tänka tankar man aldrig har tänkt förut, därför att det liksom krängs på en från höger och vänster. Ja, men sunt förnuft säger ju så här, men nu beslutar vi så här. Eller på ett personligt plan. Varför är jag så fylld av märkliga tankar? Varför är jag fylld av begär när jag egentligen redan har allt som jag behöver och lite till? David säger, varför är människor så upptagna av fåfängliga och tomma tankar? Varför? Det är någon form av frustration. Stora frågor över livet och över hur världen är. Varför? Och det är när man läser den här texten så är det som om David liksom anar någonting bakom kulisserna. Och han lyfter i vers 2 något som han verkar se som en konspiration emot Gud. David själv, han levde i en kontext där det fanns många gudar. Varje liksom folkgrupp hade sina gudar, och det verkar vara så som att de hade liksom makt över ett geografiskt område. De liksom styrde över ett geografiskt område. Där liksom höll de sig innanför de här ramarna, de här gudarna. Men David och Israels folk, de bar en tro på en gud. En sann gud. En gud över alla andra gudar. En gud för hela världen. Men så lever han i den verkligheten där länderna runt omkring, där folken runt omkring vill förgöra Israel. De är liksom ute efter Israel och utplåna tron på Davids gud, på Abraham, Isaks och Jakobs gud. Han ser den här konspirationen mot Gud. Det som började, om man tittar liksom genom Bibelns narrativ, det som började med ormen i Eden. Ett uppror mot Gud. Det har haft ringar på vattnet genom hela världshistorien och än idag. En konspiration mot Gud. Ett samlat motstånd mot Gud och Guds planer i världen. Och jag tycker det är, jag kan inte låta bli att reflektera lite kring det här, för jag tycker det är ganska fascinerande. Kristen tro, som är grunden till det mesta av det som vi känner som gott i våra samhällen. Kristen tro som är grunden till demokrati, till mänskliga rättigheter. Idén om människans, alla människors lika och okränkbara värde. Det är inte bara en tanke som har uppstått ur liksom ingenting eller humanismens goda tänkande. Nej, det är frambringat ur den kristna tron. Saker som bistånd, globalt liksom ansvarstagande eller saker som sjukvård. Men ändå så ser vi, inte bara i Davids tid utan än idag, hur världen gör uppror mot Gud och Guds planer. Det finns ett politiskt och kulturellt, liksom, en bortvändhet bort från den grund som vi idag bygger hållbara samhällen på. Man kan tala om allting annat. Man kan prata om alla andra religioner. Men att prata om Gud, att prata om Jesus Kristus, det finns ett motstånd. Ser ni det? David vill öppna våra ögon. Ser ni inte hur jordens kungar har gaddat ihop sig mot Herren och hans smorde? Jag vet inte om någon har läst, det finns en känd sekulär historiker som heter Tom Holland som har skrivit Dominion. Han har skrivit böcker alltså som talar om historien, och han skriver om detta, att detta goda som jag har nämnt exempel på, skriver han, är goda frukter från kristendomens träd. En sekulär historiker som, ja, men det vi ser, det vi tar som för givet som gott i samhället, är goda frukter ifrån kristendomens träd. Och till och med så är det så att ateister, det finns en känd ateistisk filosof som heter Jürgen Habermas, och han säger också att jag måste motvilligt hålla med. Det som vi ser som gott i samhället idag, det som vi tar för självklarhet, som vi bygger, det har sina rötter ur den kristna tron. Och vi skulle kunna fortsätta. Kristen tro är grunden till det vi kallar för vetenskap. Våra universitet föddes ur en längtan att förstå Guds skapelse. Men idag vill man sudda ut den Gud. Man vill sudda ut den Gud som på något sätt har frambringat detta goda i våra samhällen. Och en ganska fascinerande sak, och det här tror jag skär rakt in i våra hjärtan, det är att också vi som kristna tenderar att se en sekulär världsbild som mer neutral än en kristen världsbild. Jag tror att vi ganska ofta är så formade i en sekulär världsbild så att vi tänker att det är mer neutralt att tänka på ett sekulärt sätt än att utgå ifrån att det finns en Gud som ligger bakom allt. Tom Holland, han uttrycker också att västvärlden vill ha kristendomsfrukter, men man vill samtidigt såga av roten som gav frukten. Så även om Davids text inte var direkt skriven som en samhällskritik mot den tid vi lever i, så tror jag ändå att psalm 2 adresserar de krafter som verkar i världen, i varje tid, och så också i vår tid. En konspiration mot Herren och hans smorde. När man har sågat av roten till den kristna tron, då måste man hitta nya frälsare. Då måste man hitta nya visioner för det goda livet och för livet. Och jag tror att vår samtid, eller jag upplever att vår samtid presenterar massa olika löften och visioner som sägs leda till mänskligt blomstrande. Och jag tror att det är på ett sätt i vår tid ändå svårt att inte nämna någonting kring det här med AI, som har fått ett enormt genomslag i hela vårt samhälle. Och jag är inte på något sätt en AI-kritiker. Jag tycker om AI, jag använder AI och ser det som en väldig möjlighet. Men hur vi använder AI såklart väcker också många frågor. Vet ni vad som var den vanligaste sökningen 2024? Det vanligaste som man använde AI till globalt sett. Självbekräftelse? Faktiskt inte. Vad man säger är att det framförallt 2024 användes till recept. Alltså att få fram, jag har en ost och jag har en palsternacka, vad kan jag göra för någonting? Alltså någon form av idégenerering. Om vi då hoppar fram ett år från 2024 till 2025, vad tror ni var den vanligaste användningsområdet globalt sett för AI då? Det som genererade mest trafik i de här AI-bottarna. Ja, nästan. Nämligen att använda AI som en personlig terapeut. Så det ligger ju ganska nära. Som en samtalspartner för sitt psykiska välmående. Som sagt, jag är inte på något sätt AI-kritiker, men ser ni ändå spänningen i det här? Jag tänker också spänningen utifrån hur vi som människor lever och ser på våra liv. Vi vill vara våra egna kungar. Vi vill inte ha någon kung över oss. Vi vill rå om oss själva. Men samtidigt så söker vi en herde. Samtidigt söker vi efter råd, efter någon att följa, efter någon att få input ifrån. Jag vet inte hur mycket det följer katolska kyrkan, men påven Franciscus, han publicerade en viktig skrivelse som skickades runt till inom katolska kyrkan och även medier här under våren, som handlade just om AI. Och där berör han någonting som kallas för transhumanism, eller posthumanism och transhumanism. Och det här låter lite som sci-fi och hittepå. Men faktum är att flera AI-pionjärer och finansiärer liksom bakom de här stora AI-projekten har idag inte bara skapat en teknisk lösning, utan man har också målat upp en vision för framtidens mänsklighet. Man har målat upp en vision för människan, det man kallar för transhumanism. Där man ser mänskligheten som vi känner den som bara ett steg på en evolutionär skala. Det är liksom människan med kött och blod. Det är bara ett steg på evolutionens utvecklingsskala för människan. Målet är en framtidsvision där människan reduceras till information i ett datasystem. Och på så sätt så ska man lösa problemet med döden. Vi laddar upp ett medvetande digitalt och människan reduceras till en etta och en nolla. Det här är sant. Redan idag så är det rika personer som har spenderat miljardbelopp på att säkra att sitt eget medvetande ska laddas upp i något form av moln. Och man ska kunna när tekniken sen är på plats ska man kunna leva vidare då, tror man, i någon form av digital verklighet. Kroppen föraktas och sätts åt sidan. Det är inte så viktigt. Och någonting annat, jag vet inte vad det är för någonting, ska leva vidare i ett system. Vad är jag ute efter i kontakt i dagens predikan? Känner ni kontrasten till Bibelns vision för människan? Bibeln som talar om hur vi är skapad till Guds avbild. Att så som vi är i våran kropp med kött och blod, så är vi skapade till Guds avbild. Människan är någonting vackert. Och där vår natur och vår kropp inte ska förkastas, utan den ska upprättas och förnyas. Där människan i sin helhet är vacker och värdefull. Och där vår framtid handlar om ett blomstrande i våra kroppar i Guds närhet. När jag förberedde den här predikan så tyckte jag det här rann rakt in i Davids psalm och Davids fråga: varför dessa tomma tankar? Varför försöker man slå sig fri från Gud och utan Gud försöka uppnå det som bara Gud kan ge? Det är någon form av ambition, en annan berättelse om det blomstrande livet. Men som faktiskt är något helt annat än den berättelsen som Bibeln målar. Det satsade då enorma resurser på det man kallar för longevity-forskning. Massor pengar in i det här. Försöka utplåna döden. Människan söker alternativa visioner utan Gud. Man vill ta Guds plats och göra det bara Gud kan. AI i sig tror jag inte är ont. Men det handlar snarare om krafterna i denna världen som är i uppror mot Gud. Som rör sig i en annan riktning än det som Gud har tänkt. Målar andra visioner och vill liksom på något sätt rikta bort vår blick ifrån korset, ifrån Gud. Och målar liksom andra visioner, andra räddare, andra vägar. Och så skriver David i vers 4: Gud i himlen ler. Som någon form av respons på varför håller alla kungar alltihopa på? Ja, Gud i himlen ler. Och lyssna nu. Det är inte ett leende på bekostnad av Guds tårar. För jag tror samtidigt att Gud gråter. När han ser människans förvirring. Guds tårar för en mänsklighet som har vänt sig bort ifrån Gud. Guds tårar för det krafter som vill förminska människan och leda människan bort ifrån livets källa. Det är skillnad på ett leende och ett leende. Jag tror texten här talar inte om ett hånfullt leende där Gud sitter liksom och hånfullt och fraktfullt ler. Utan vad David målar i texten, det är snarare en fråga om position. Om Guds position. Gud är så mäktig, Gud är så väldig. Så när en hel värld sluter sig liksom emot honom, så kan han ändå vara lugn och le. Jordens kungar kan hålla på och lägga all sin kraft och all sin makt på att stoppa Gud. Men Guds position är inte hotad. Guds leende är din och min trygghet. Gud är ohotad på tronen. Han ler. Guds makt är ojämförbar. Ingen jordisk kung har makt över honom. Ingenting som kan nämnas i någon tidsålder, i någon sfär eller på något sätt är över våran Herre. Det intressanta är att genom hela historien så har imperier, ideologier och makthavare rest sig upp. Och man har till och med trott gång på gång att nu är det ute med Gud. Nu är det ute med Gud. Nu är det ute med hans kyrka. Men Gud, han står aldrig handfallen. Historien rör sig inte mot ett utplånande i ett moln. Utan historien, tror jag, rör sig mot Herrens uppfyllelse av tiden. Mot Guds slutmål. Och texten säger att Herren har redan insatt sin kung som regerar över allt. Jesus Kristus och hans rike. Det är ganska fascinerande att så här långt innan Jesus föds in på jorden så talar den här texten om Jesus. Den här salmen anses vara en av de mest, förstå mig rätt, de messianska salmerna, alltså som talar om Jesus. Det är till honom som fadern säger: du är min son, jag har idag fött dig. Och lyssna här, jag ger dig hela jorden som egendom. Jesus, kungen, är insatt och han regerar över allt. Och sen fortsätter texten med ganska tuffa ord, kan man tycka. Text och varningar om dom. Och ibland vill vi hoppa över de här passagerna. Vi läser liksom bara liksom i Saltaren, prisa Herren och han är god och sådär. Men den här salmen innehåller också en varning. Det finns ett allvar här. Det finns en dom över de krafter som vill fördärva och förminska människan. Och här behöver vi förstå en sak om Gud. Att när Gud är vred, att när Gud reser sig upp som en mäktig stridsman och när texterna talar om en Gud som slår sönder lerkrukor och liksom bara, wow, som den här texten bara, då är det inte dig han är ute efter. Men han är ute efter de makter som vill förinta människan. De makter som vill begränsa människan. Så bli inte arg på Gud när du läser de här texterna. Vad håller du på med, Gud? Istället bara, wow, tack Gud för att du strider för mig. Därför det livet han vill för dig är gott. Det han vill för dig är att du ska blomstra. Men allt det som försöker kväva dig, allt som försöker förminska dig, det strider han emot. Och Davids förundran i salmen är: hur kan man välja att stå på den sidan som vill förminska människan? Hur kan man välja att gå på den vägen? Hur kan man välja att göra uppror mot Gud som är god? Mot han som är skaparen och livet? Varför? Ropar han. Jag tror att kanske något av svaret varför vi ibland väljer andra vägar än Guds väg finns i vers nummer 3. Som visar på fiendens strategi. Lögnen. Lögnen som dök upp redan i Edens trädgård. Att Gud skulle vilja binda och begränsa vår frihet. Den här världens makter ropar: slå er fria, slit er loss står det i vers 3. Som om Gud skulle vara den som begränsar. Som om Gud skulle vara den som binder människor. Jag vet att också du går på den lögnen ibland. Också jag gör det. Han vill oss kanske inte riktigt väl. Eller vad tråkigt han ska göra livet. Men Bibeln målar en helt annan vision. Och vi hörde Hannes predika förra veckan om psalmet. Som beskriver en del av den visionen. Att den som följer Gud grönskar likt ett träd planterat vid vattenbäckar. Och hela världshistorien som jag lite på något sätt nämnde i min introduktion visar på en Gud som har format fram det goda. Det som vi håller för gott i världen. Och ofta när en människa vittnar om vad Gud har gjort i dens liv. Människa som har tagit emot Jesus, vad är det den beskriver då? Jag tog emot Jesus och jag blev så bunden. Jag tog emot Jesus och jag blev så begränsad. Nej, man hör vittnesbörd efter vittnesbörd. Jag fick möta Jesus och jag fick uppleva frihet. Jag fick uppleva kärlek. Jag fick uppleva glädje. Jag fick uppleva värme. Jag fick hoppet tillbaka. Och David själv i psalm 23 brister ut i bekännelsen och tillbedjan. Herren är min herde. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten dit jag finner ro. Han ger liv till min själ. Och då skriver han att godhet och nåd ska följa mig evinnerligen. Det är Gud. Det är Guds vision för ditt och mitt liv. Det är vårt budskap till världen. Gud är kärlek och hans frukt i en människas liv är kärlek. Gud är frihet och hans frukt i ditt liv är frihet. Gud är nåd och hans frukt i ditt liv är nåd. Gud är barmhärtighet och hans frukt i ditt liv är barmhärtighet. Och vi kan fortsätta. Gud vill leda oss ut i allt det som han är. Jag tycker det är så intressant i den här psalmen ändå. Hur David ändå så tydligt varnar. Jag tror att han vill väcka oss. Han vill liksom öppna våra ögon att se. Det finns en annan agenda. Det finns en annan agenda. Vi vill ju ducka för det. Vi vill ju inte prata om det. Vi vill liksom bara liksom, amen, allt är väl. Och Gud är lite god på toppen på det. Men allt är ju inte väl. Det är en riktig väckelsepredikan idag. Det passar ju inte riktigt bra när vi går in i sommartider. Man vill säga, men det är någonstans, jag tycker det här är så intressant. Jag tror att det är ett budskap in i vår tid. Allt är inte väl med världen. Jag brukar säga det till mina vänner som ännu inte tror. Jag trodde också för 10 år sedan att allt var väl. Men man tyckte att allt var ju bra. Det är ingen som krigar. Och liksom, allt är ju bra, alla är snälla och vi kan ju liksom rusta ner våra arméer och vi behöver ingenting och sen bara helt plötsligt bara vaknar vi till, det kommer pandemier, det kommer krig och så helt plötsligt bara vaknar vi upp, nej men allt är inte väl, mina vänner, allt är inte väl, men Gud målar en väg där han vill dig väl, där han vill dig gott mitt i den tid som är, att oavsett hur mycket det stormar där ute så kan vi få grönska i hans närvaro i vår inre människa. Och där avslutar David i vers 10. Var nu kloka. Var nu kloka. Tjäna Herren. Och så säger han de här märkliga orden. Ge sonen en hyllningskyss. Ge sonen en hyllningskyss. Och det här var jag tvungen att slå upp. Vad hela världen menar han här? Då fick jag lära mig det att under antiken så betyder just det att kapitulera inför en kung eller att hylla kungen eller att kröna någon till kung. Då föll man ner och kysste kungens fötter. I vår tid uppmanas vi att vara våra egna kungar. Men David i den här texten uppmanar oss att kröna Herren till kung över hela våra liv. Att följa honom. Inte att leva avskuren Gud utan rötter, utan leva i den förankringen som ger oss liv. Med Herren som kung. Vem sitter på tronen i våra liv? Vad litar du på ska leda dig ut på gröna ängar? Vad litar du på ska ge dig ro och det vatten som ger ro? David säger en väg leder till undergång, vers 12. Så slutar hela salmen. Saliga är alla som flyr till honom. Lyckliga är alla som sätter sin förtröstan till Herren. Guds väg är vacker. Guds väg leder till liv. Och Guds makt är ojämförbar. Han håller att lita på. Gud har bevisat sig genom hela historien. Det är därför jag ville ha med det här svepet. Vi kan se att Gud håller och lita på. Du behöver inte bara, om man nu kan säga bara om Guds ord. Du behöver inte bara lita, förstå mig rätt och blind på det här. Eller på din erfarenhet i ditt inre. Du kan se vad Herren gör i en människas liv. Du kan se vad Herren gör genom historien. När människor vänder sig mot honom. Det finns faktiskt en objektivitet i våran tro. Han håller och litar på. Han är värd att ge sitt liv till. Fly det andra och förtrösta på Herren. Amen. Herre, jag tackar dig för ditt ord den här